Det duger nog. Jag behöver inte mer. För 2 veckor sedan så började vi detta som vi har tänkt inför hösten. Och Anna började med det i sin predikan om evangelium. Hon utgick från texten ifrån första Korintierbrevet 15. Där Paulus säger att han vill påminna korintierna om evangeliet. Och vi vill påminna varandra om evangelium. Och det står också så här: som ni tog emot och på vars grund ni står. Och grunden, den är ju Jesus. Och den står vi på, den finns där och den kan man bygga livet på. Och jag tror att Anna använder det här ordet balans. Att det egentligen inte handlar om balans, utan det handlar om grunden. Att finna grunden. Att lägga sitt liv i Jesu händer. Att tro på hans löften. På Guds löften. Att se att Jesus har dött och uppstått för att vi ska få liv. Att jag är beredd att dö med honom och uppstå med honom för att också jag ska få liv. Så vi ska tala om evangelium. Och evangelium, precis som Agneta sagt, betyder det glada budskapet eller de glada nyheterna, de goda nyheterna. Det är, evangelium är ju ett ord som man använde på den tiden och som fanns bak i GT också när någon kung skulle kungöra någonting. Men det användes också på Jesu tid av både kejsare och andra höga personer. Så det är de goda nyheterna, helt enkelt. Evangelium betyder de goda nyheterna. Och i Lukas 4 så, nu hoppar jag kanske lite för dig Martin, jag vet inte om jag har Lukas 4 där, men vi tar det i alla fall. Så står det ju så här, Jesus han citerar Jesaja. Och så står det så här, han är i synagogan. Herrens ande är över mig. Det är alltså ett citat ifrån Jesaja. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och så lägger Jesus ihop bokrullen, höll jag på sig. Det gjorde han kanske inte, han lag undan den. Och så säger han: nu har det uppfyllts inför era ögon. Och så står han där. Det är evangelium. Det är en kungörelse av att nu har någonting hänt. Nu har någonting hänt som är avgörande viktigt. Evangelium, det är de goda nyheterna. Det är typ hela GT är full av det. Eller förlåt. GT också, men hela NT är full av det. Så man kan säga att hela NT är en kungörelse från Gud att nu händer det. Nu händer det på riktigt. Nu uppfylls löftena. Nu gör Gud det som han har sagt. Och i centrum av det så står Jesus. Vi ska ha... Och den tror jag du har, Martin, Johannes 14:1 som utgångspunkt. Bara en enda liten vers. Där står det så här: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Jesus säger det. Vi ber en bön. Herre, tack för din närvaro som är här just nu med oss. Och vi vill vara i kontakt med dig. Himmelens och jordens skapare. Kom och skapa tro i våra hjärtan på det du har sagt. Amen. Egentligen så var evangelium en hemlig plan. Paulus, han säger det. Han säger så här i Efesierbrevet 3, 8 och 9. Jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Att upplysa alla om planen. Om den hemlighet som från evighet varit fördolt eller dolt i Gud, allting skapare. Det fanns en hemlig plan. Något som inte syntes direkt för ögonen. Något som man inte riktigt förstod. Men den fanns där hela tiden. Osynlig för människor. Osynlig för makterna. Härskarna, som Paulus uttrycker det. Men den fanns där under ytan. Jag tror man kan säga att Gud lurade makterna med sin hemliga plan med Jesus Kristus. Jag tror att människan missade det, för människan tittar så mycket på ytan och på det man ser. Så människan missade det. Men planen fanns där hela tiden. Många vill få oss att titta på ytan, och mycket är det, många krafter är det, som gör att vi lever våra liv utifrån det synliga och inte det osynliga. Utifrån vad vi ser på ytan och inte utifrån det som finns under ytan. Det finns mängder med krafter som vill få oss att fokusera ytan. Men idag skulle jag vilja säga till oss, och bibelordet säger till oss, fokusera inte ytan och det synliga, utan förstå att det är det osynliga, det som är under ytan, som är det som bär på makten och kraften och framtiden och hoppet och barmhärtigheten och härligheten, allt. Planen var att genom Jesus, jag vet inte vad man ska använda för ord, hugga kanske, verkligen bryta upp marken. En väg för en mänsklighet helt vilsen. Egentligen utan verkligt hopp. Ytligt hopp, ja. Men djupt hopp, nej. En väg som leder genom död. Jesus, han dör och makterna jublar. Men han uppstår igen. Det är en väg från lögn till sanning. Det är en väg ur kaos. In i harmoni och frid. En väg bort ifrån tomhet. Som så många upplever idag. In i meningsfullhet. In i relation. In i gemenskap. In i en kärleksfull miljö. Det är en väg ifrån omöjligt till möjligt. I Efesierbrevet 3 fortsätter Paulus så här. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Det var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till nytt liv. Och idag vill jag bara lyfta tron. För tro är evangelium och evangelium är tro. Och jag tänker att vi nedvärderar tron idag. Många gånger kanske nedvärderar vi vår egen tro. Men tron är i en människa livsviktig. Och nu kan jag prata allmänt om mänskligt liv, tron. Tron är livsviktig. Alla människor kan tro. Jag vet att ibland säger man, jag önskar jag kunde tro. Men det är en missuppfattning, för alla människor kan tro. Vi tror hela tiden. Vi väntade på Agneta idag och vi tänkte, jag undrar om hon kommer. Var det du som sa, Andreas? Jag sa, vi får tro att hon kommer. Och hon kom. Vi såg det inte förrän Agneta kom, men vi trodde. Och hon kom. Vi tror på bussen, vi tror på allt möjligt. Vi ser en tidtabell och vi tänker, då kommer bussen. Och vi går iväg i tro. Tron finns, vi bär på tro. Varje människa bär på tro. Och den är livsviktig. Och jag skulle vilja säga så här. Om en människa tappar tron, då har man också tappat livsknistan. Många tappar tron omkring oss idag. Man tappar livsknistan. Man tappar hoppet. Och därför skulle jag vilja säga så här. Behandla din tro. Och jag säger till mig också. Behandla min tro med respekt. Den är värdefull. Jag kommer in på det. Liten eller stor. Men din tro du har. För vi har tro. Behandla den med respekt. Ta din tro på största allvar. Låt den liksom tränga in i märgen, i benen, i din livsgnista. Tron. Även om den är liten. Jesus han säger i texten. Låt inte era hjärtan oroas. Och sen fortsätter han. Tro på Gud och tro på mig. Jag tror det hänger ihop, detta med att man oroas i sitt hjärta. Det hänger ihop med att tro och våga tro på någon utanför min egen kapacitet och min egen förmåga. Jag tycker det är så ljuvligt. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och vi vet ju att i evangelierna märker vi att Gud säger tro på Jesus och Jesus säger tro på Gud. Va? De växlar med varandra. När duvan kommer ner över Jesus och säger tro på honom, lyssna till honom, säger ju fadern genom anden med en rösta. Tro på Gud och tro på Jesus. Och jag vill börja med tro på Gud. Jesus säger ju inte naturligtvis tro på människans förmåga, tro på din egen förmåga eller tro på mänsklighetens kraft att till slut fixa saker och ting, utan han säger tro på Gud. Och den första egenskapen i Bibeln som vi möter, som Gud har, det är hans skaparkraft, eller hur? Gud skapar. Var det ljus och det blev ljus. Och det som är det speciella med Gud, det är att han skapar ur ingenting. Gud talar sitt ord rakt in i det som inte fanns, inte var, ingenting. Och så händer det någonting. Det är Guds skaparkraft. Och när man tänker på den så får man svindel, eller hur? Det är fullständigt omöjligt för en människa att tänka den tanken. När vi skapar så använder vi ju alltid någonting som redan finns. Vi gör någonting med något som finns. Vi kanske vrider och vänder på saker och ting som redan finns och kanske får någon ny vinkel eller någonting så. Men vi är begränsade som människor. Alltså själva människan är begränsad. Själva jordens resurser är begränsade. Det finns inte oändligt. Och vi tänker, det sitter i ryggmärgen för oss. Att det går inte på något annat sätt än med det som finns. Men när vi läser om Gud, när vi ska tro på Gud, då tror vi på en som kan skapa ur ingenting. Han kan skapa något som blir helt nytt. Och tro på Gud, när Jesus säger så, när han är så noga med att säga tro på Gud och tro på mig, så är det en dörröppnare i våra liv. Så tyvärr finns vi i ett samhälle som inte vill tro så mycket, som säger till oss kanske att jag kan inte tro på det som är omöjligt, men vi kan tro. Vi kan tro, ofta är det lite, men vi kan tro. Och när vi gör det så öppnar vi oss. Det är en dörröppnare rakt in i våra liv, tron. Då öppnar vi oss. Vad vill säga till oss idag? Jag vet ju vi sitter här och vi tror. Tänk inte så mycket på hur stor tron är. Utan tänk på vem vi tror på. Abraham är ju ett sånt där exempel. Som fick leva av tro, kallas det i Bibeln. Han levde av tro. För att han drog ju iväg med sin familj. På en röst han hade fått ifrån Herren. Som han inte kände till vad det skulle leda till. Han drog iväg till okänd mark. Han drog iväg och han visste inte vad som skulle hända. Men han ville lyda den rösten. Han ville lyda det ordet från Gud. Och följa det. Det står så här. Han trodde på Gud. Och lyssna nu. Som ger det döda liv och tala om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Abraham fick ana någonting från Gud. Så han höll ut i hoppet, står det i Romarbrevet 4. Bägge de här ställena är Romarbrevet 4. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. En vis man. Han gjorde det. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Låt oss ha Abraham som förebild. Inte att vi ska tänka att han trodde så starkt alltid. Eller vi tänker ju alltid att ja, men Abraham, wow. Men jag tänker Abraham kämpade. Sara kämpade. De kämpade ju bägge två. De försökte ju att fylla i, va? Nu går, fixar inte Gud här. Nu får vi hjälpa till. De kämpade ju. Men de höll tron på Gud högt i sina liv. De fick lära sig att vara beroende av att Gud handlar. Vänta många gånger. Men Gud handlar, de fick vara beroende. Att tro, som Bibeln lär oss, det är inte en blind tro. Det är inte att famla bara rakt ut i tomhet. Gud har uppenbarat tillräckligt mycket för oss. För att vi ska se att Gud är någon värd att förtrösta på. Vi ser mycket omkring oss. Vi kan bara gå ut här nu efter gudstjänsten. Vi kan möta några när vi sitter och fikar. Titta någon i ögonen riktigt. Och se ett mirakel. En människa med alla dess funktioner. Vi kan krama om varandra. Känna kärleken liksom. Vi kan se i naturen hur allting är format. Vi kan ana en harmoni som är av Guds nåde, är väl ett bra uttryck. Det finns anledning för oss att tänka sig en Gud som är värd att förtrösta på. Det finns det inte en blind tro. Men det är inte heller en tro som är helt fullständig. Det är ingen fullständig karta. Vi ser inte allt. Det är mer att vi med Guds ljus, med Jesus som ledstjärna, navigerar i en terräng som vi inte känner till. Eller hur? Den är ju inte färdig, kartan. Vi vet ju inte allt, och inte om framtiden och inte hur saker och ting ska bli. Men det finns ett ljus, och det är tron på Jesus in över vår verklighet. Och Mose, han avstod ett häftigt liv som fara och son, står det, för att lida med folket. I tro höll han ut därför att han liksom såg den osynliga. Så det var genom att de lät sig styras av det de ännu inte såg. De lät sig styras av tron på löften från Gud utan att veta riktigt utgången. Det förändrade ju hela historien. Abraham fick aldrig se hur Gud gjorde honom till trons fader. Han fick aldrig se det i sitt liv. Men han trodde. Jag vill säga till slut här om tron. Jag har ju sagt att jag vill uppmuntra dig att respektera din tro. Vi kan tänka så där: hur är det med min tro? Är den liten? Är den stor? Jag önskar jag hade större tro. Jag vet inte hur många av er som har bett den bönen. Tror vi är rätt många som har bett den. Jag önskar jag ville ha större tro. Och där har vi Lukas 17. Den kanske är någonstans du har där, Martin. Vi är ju inte ensamma om att vi vill ha mer tro. Då säger apostlarna till Herren: ge oss mer tro. Och Jesus svarar: om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det ska lyda er. Ge oss mer tro. Och Jesus han svarar med ett pyttelitet frö. Jag tror att Jesus säger till oss: lägg ner jakten på mer. Lägg ner jakten på mer tro. Problemet är inte hur liten vår tro är, utan problemet är att vi inte alltid vill följa den. Vi vill inte alltid använda oss av tron vi bär på. Vi behöver inte ett större tro än ett senapskorn. Bara med en liten tro kan vi få vara tjänare åt Gud. Bara med en liten tro kan vi förändra en situation som var omöjlig att förändra. Vi behöver frimodighet att använda vår tro utan att förakta den eller misströsta om kraften som finns i den. Himmelriket är som ett senapskorn, lär oss Jesus. Det finns fullt av exempel på vanliga, enkla människor som har lagt sin lilla tro i händerna på en stor Gud. Och detta är så fantastiskt att få säga. Och de har fått se saker hända som fått omgivningen att bara förundra sig. Vilken stor tro, säger någon. Nej, vilken stor Gud. Vilken stor Gud vi har. Den lilla tro vi bär på, vi som sitter här. Den öppnar dörren för Jesus att gå rakt in i våra liv. Den räcker för att han ska kunna göra något helt nytt i ditt och mitt liv. Den räcker för att det som såg omöjligt ut ska kunna bli möjligt. Den räcker för att vi ska kunna göra det Gud vill att vi ska göra in i en människas liv till exempel. Jag ser framför mig att när vi går i tro på Jesus, med den lilla tro jag har, så kan vi få beröra människor som vi inte visste att vi kunde beröra på sånt sätt. Jag fick ett vittnesbörd här i veckan. En som berättade att han hade stått och pratat med några som drack kaffe. Han kände ett av paren, men det andra paret kände han inte. Men de var lite sådär nedstämda. Och de kämpade med att få barn. Och personen i fråga sa, kan inte jag bara få be om Guds välsignelse över er? Sån där liten, det bara blev. Ber en liten kort bön, Herre välsigna det här paret. En tid senare ringer kvinnan, säger, nu är jag gravid. Det är så stort, och det är så litet, men det är så stort. Använd den lilla tro du har. Nu vill jag be med er. Och jag vill göra det. Jag tror att vi tar upp den texten. Med den text som också Anna bad för 2 veckor sedan. Ifrån Efesierbrevet. Jag vill be den med er. Ja, kanske kan vi läsa den tillsammans. Jag tror vi gör det. Du som vill vara med, läs denna bönen. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evighetens evighet. Amen. Amen.